Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
August Strindberg skrev i förordet till Inferno: "Var livet ändå ljuvligt när det lindriga ruset drar sin töckenslöja över tillvarons elände." Talk about it. You may rather be joking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till det 16:e avsnittet av veckans samtal. Idag tillsammans med Steffo Törnqvist. Ja, Steffo är ju grunden journalist och har bland annat jobbat på TT, Expressen och DN för att sedan jobba på TV4 i 25 år. Nu ser ni honom förmodligen främst i Nyhetsmorgon där han tillsammans med Jenny Strömstedt bildar programledarpar. Innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag passa på att tacka Nadim. Det är nämligen han som gjort min nya omslagsbild till podden. För att kika lite på vad han gör eller det gäller hans kontaktuppgifter så är det bara att gå in på nadimfotografi.com eller titta in hans Facebook-sida som heter samma. Jag vill, när jag ändå är igång, även tacka Johan Stenström och Jim and Pat Garrett Show som har gjort den så härliga vignettmusiken. Om ni vill höra mer av dem så är det bara att gå in och lyssna på dem på Spotify. Nu rullar vi avsnittet med Steffo Törnqvist. The next stop's where I get off. Hur mår Steffo Törnqvist?
Tackar, tackar. Jag mår ganska utmärkt nu när hälen har läkt. Jag har ganska nyligen opererat en hälsena och ett hälben. Och då har jag hoppat omkring lite på ena benet bara. Men nu är jag bra igen.
Var det något speciellt som hände? Eller varför?
Det troliga är att det var slitage från framgångsrikt dansande i tävlingen Let's Dance. Där jag kanske hade inte riktigt ens drömt om att komma till start. Men det gjorde jag. Och inte bara det, jag gick till final också. Så det slet så in i helvete. Så att hälsenan sprack. Så fick jag kronisk inflammation i hälbenet, så de fick karva bort lite ben också.
Aj. Det gick väldigt bra för dig i licens, som du var inne på där.
Till allas och min egen förvåning. Så gjorde det.
Men du tränade extremt mycket, kom jag ihåg. Jag läste en artikel där med det. Du gick ner jättemycket vikt och du tränade verkligen stenhårt. Ju.
Alla tränade stenhårt. Mm. Och jag med. De första veckorna så orkade jag inte mer än kanske 2-3 timmar om dagen. Men sen, i takt med att jag tappade vikt och blev starkare och jag också lärde mig lite teknik, så det slet inte lika mycket på kroppen, så ökade jag dosen. Och på sista 3-4 veckorna då var det 10-12 timmar om dagen, varje dag.
Ja, det är otroligt ju.
Men i princip alla tränar så mycket.
Ja, det är ju helt galet. Men nu behövs det antagligen, antar jag.
Ja, man blir ju lite tävlingstaggad. Man vill ju inte åka ur, va? De andra tränar så, och man tycker att alla är så begåvade och så. Och sen är det så förbannat kul. Mm. Jag visste inte att det var så roligt med dans, men det var det verkligen.
Har du fortsatt dansa efteråt?
Mm.
Du gjort det?
Ja, ja. Och jag har fortsatt dansa med min partner från Let's Dance, Sissi. Mm. Så vi ses minst en gång i månaden och dansar ett par koreografier från vår final. Jive och Slow Fox håller vi vid liv. Det är jävligt kul.
Ja, gud vad kul. Det måste vara, alltså det är ju förmodligen, nu har jag aldrig dansat så här, men jag antar att det måste vara så mycket bättre träning än vad man tänker sig, att man bara hoppar runt. Det måste ju vara ganska jobbigt för hela kroppen.
Mm. De dansare är oerhört vältränade. Mm. Och ganska harmoniska kroppar också. Ja, benen är väl, tar väl kanske mest stryk i början. Man står ju på huk i princip hela tiden, va? Men även vältränade personer, i mitt startfält, Patrik Sjöberg till exempel, som har tränat hela sitt, han gick också sönder. För det var andra små, det är små muskler man håller på med, alltså viktförskjutningar och små steg, och man skjuter ifrån på ett udda sätt. Mm. Sen fick jag, i semifinalen dansade jag med ryggskott. Mm. Det är ju lyft också. Och om man inte är alert i alla lägen, utan snurrar och viftar med kvinnan då på axlarna, så kan det gå som det gjorde för mig. Ja. Nacken åt sidan, så fick jag ryggskott. Och så. Ja, det är ingen lek det där.
Hur känns det att stå där i tv? Liksom? För det är ju extrema tittarsiffror också. Hur känns det liksom att gå ut och dansa? Nej, är det lite liksom nervöst? Eller?
Nej.
Inte?
Och det var det som var min stora grej, tror jag. Min enda fördel mot de andra var att jag har gjort några tusen direkt sända timmar. Och kände ingen nervositet, utan bara lust och så. Men de första programmen, jag fick sitta och terapisnacka med några av de andra, för de vågade inte gå ut på dansgolvet. De var livrädda.
Är det sant?
Ja.
I direktsändning då, alltså innan direktsändning?
Ja, det var rätt många minuter terapi. Benjamin som vann till exempel, han var så jävla skitnödig i början, så han höll på att hoppa av. Han ville inte gå in.
Tror du det kan vara någon fördel med att vara liksom nervös? Nu har du varit
Nej.
Med.
Nej, det tror jag inte. Jag var väldigt, väldigt nervös på TV4s premiär. Jag sände 22-nyheterna. Och jag hade varit med i tv som gäst i olika tillfällen och inte känt nervositet, men då blev jag riktigt, riktigt nervös. Men när jag såg, och det släpper ju, en sån där nervositet släpper ju efter 20 sekunder eller 2 sekunder kanske, jag vet. Och så tittade jag på det där och upptäckte att det syns inte på mig och det hörs inte att jag var nervös. Och då faller ju själva idén. Det är ju det man är nervös för, att det ska synas att man är nervös. Mm. Och att man ska göra bort sig eller något sånt där. Så att då halverades nervositeten redan i program 2, och sen halverades igen och sen försvann det. Och nu har det vänt till en, snarare en sorts lust att köra direkt sen. Jag vill inte ha bandade program, utan jag vill köra direkt för att det är kul om det händer något. Men nej, jag vet inte om nervositet är av godo i något läge. Jag undrar det. Jag tycker mest de gånger jag har känt någon sån, då har det hämmat snarare än så. Jag kan vara på tå och alert och i god form utan att vara nervös.
Finns det något tips om man skulle känna nervositet som du exempelvis gav till dem i Let's Dance?
Ja, det jag berättade för dem var att de stora succéerna som jag tycker jag själv har upplevt i tv, när jag har fått som högsta applåder och bäst betyg, det är när jag har gjort bort mig riktigt. Och det var ju det de var rädda för, att göra bort sig. Så jag sa till dem att om ni gör bort er så blir det toppen. Och gör ni inte det så blir det också toppen, för då har ni inte gjort bort er. Och det var inte svårare än så.
Nej.
Det är också bara tv. Det är inte på riktigt, det är inte hela livet. Det är bara tv. Det är bara en lek.
Jag kan ju tänka mig, jag hade Jan Rippe med i podden här då. Mm. Och han berättade lite att när han var på scen och det hände något oväntat, så tyckte han att det blev liksom en utmaning, att då får man hantera den här situationen istället.
Mm.
På vilket sätt hanterar du det, exempelvis i tv då, om det händer någonting? Ni har ju haft ett par bloopers, och det var ju Agneta Sjödin hade ju nyårskaramellen här för några veckor sedan.
Mm.
Hur hanterar man det, eller hur liksom upplever du situationen när det blir någonting som inte är menat att bli?
Men du vet, om vi bara utgår från Nyhetsmorgon, som jag ju sänder 2 i veckan. Och det är drygt 4 timmar direktsändning, så det är 8 timmar direktsändning i veckan. Det händer ju hela tiden saker som vi inte har planerat. Och vi vill det. Därför att då lever programmet. Om vi skulle följa ett manus, en kronologi, och veta exakt i förväg, det skulle vi inte klara av heller, för man klarar inte av att plugga in 4 timmar exakt program i förväg. Och det skulle också vara tråkigt. Så att det jag kan, och det jag är väldigt vältränad på, det är att klara av överraskande situationer. Och det märks också, för att jag arbetar ju inte bara på TV4, utan jag är också föredragshållare och moderator och så. Och jag märker ju det att tv-rutinen av detta är otroligt användbar i de situationerna också. Att vara moderator är ungefär som en direkt sändning. Och jag vill ha överraskningar och oförutsägbara situationer och sånt där. Det blir bra. Det blir bättre skulle jag säga än om allting är en räkmacka.
Men om du sitter då på TV4 morgonsoffan där och så ska du ha en gäst och så händer någonting oväntat.
Gästen kanske inte kommer.
Gästen kommer inte. Mm. Har ni någon liksom reservplan att det här gör vi om någonting händer eller improviserar ni bara?
Vi improviserar. Vi försöker ju. Vi har ju små pauser under nyhetssändningarna och reklampauser då vi kan diskutera, Jenny och jag, min softpartner och en redaktör som jobbar då för dagen. Hur räddar vi det här läget? Kan vi flytta om någonting? Jag är ständigt uppkopplad på TT, vi har alla tidningar framför oss. Har det hänt något så kan vi göra en snabb telefonare och sådär. Men det är ju den journalistiska erfarenheten och styrkan. Vi är bra på det. Vi ser ihop programmet och vad som än händer.
Hur mycket research ligger det bakom gästerna ni träffar?
Vi har ju dels en daggrupp kan vi kalla det som rekar gäster åt oss, alltså researchers på redaktionen. Det är, jag vet inte hur många det är som jobbar på dagen, men låt säga att det är en 6-7 stycken. Jag har då pratat med redaktörer innan, vad är det för ämnen som är på gång, och jag har gett mina tips på vilka vinklar jag har lagt in, mina veton om det är några gäster som jag tycker är odugliga eller några vinklar som är kass och så här. Jag och Jenny hinner ju inte förbereda programmen helt själva, utan det måste till en grupp som förbereder. Och de läser på så mycket de hinner och de förintervjuar så mycket de kan. Och sen skriver de ett researchunderlag till oss. Jag har ständig telefonkontakt under dagen och bidrar med det jag kan. Och sen har vi då ett avslutande telefonmöte vid 5 på eftermiddagen med redaktörer och Jenny och jag. Och då spikar vi programmet. Kronologin går igenom ämne för ämne. Och sen sitter jag från 5 till ungefär 10 på kvällen. Så sitter jag på arslet här framför datorn och läser på och kompletterar med egen research. Och den är ju ofta efter, jag är ju snart 60 år och har en lång erfarenhet i branschen. Jag har ju rätt mycket research här själv i datorn och inte minst i skallen. Jag har ju träffat de flesta av våra gäster tidigare. Mm. Är de makthavare i någon form så har jag ju träffat dem hur många gånger som helst tidigare. Och då vid 10-tiden så brukar jag titta på sena nyheterna från sängen och försöka sova. Och sen går vi upp och ses vid 4 på morgonen och har det hänt något under natten? Ska vi ändra någonting och komplettera med några frågor och sådär?
Du sover bara 6 timmar då?
Ja, nej, det är så mycket så. Jag sover snarare 4-5 timmar på natten. Jag kan ju inte somna 10, jag tittar ju på nyheterna först och sen tar det en stund att somna. Så jag somnar kanske 11 då och går upp strax vid 4 ofta. Men sen när vi har sänt så är det slut klockan 10, vi har något möte och går igenom, har vi gjort något som är bra eller dåligt och vad ska vi göra till imorgon och sånt där. Så jag vill hemma kanske 11 och då försöker jag sova och då kan jag sova en halvtimme, ja, 3/4.
Det känns ju som att det är, i alla fall för mig, att det är liksom ett drömjobb nästan. Tycker du själv att det är ett drömjobb?
Ja, på sätt och vis gör jag det. Om man är allmän intresserad murvel, och det är jag. Jag gillar politik, jag gillar kultur, sport, mode, jag gillar en jävla massa saker. Och så tycker jag om att ha kul på jobbet och det är ett fantastiskt roligt gäng att jobba med. Och Jenny som är min partner nu sedan 10 år, vi går in på 10 år. Jag tycker jättemycket om henne och stor respekt för henne. Och vi är goda lekkamrater också förutom att vi är bra arbetskamrater. Då finns det nog inget bättre jobb, tror jag. Men tiderna är ju för jävliga alltså. Men det går inte att vänja sig att gå upp så här tidigt.
Nej, det är så.
Och det är ett ganska högt socialt pris för att onsdagskvällar och torsdagskvällar ryker helt egentligen. Och jag är trött på fredagskvällar. Och det där dygnsrytmen hänger i, så jag vaknar jävligt tidigt på lördagar och söndagar också. Så det är ett ganska högt socialt pris. Är det. Jag har hållit på nu, jag går väl in i min 29 eller 30 säsong eller något sånt där.
Har du tappat många vänner på det? Att du jobbar som du gör?
Ja. Nej, det vill jag nog inte påstå. Jag har inte skaffat så många nya vänner kanske. Nej. De hänger kvar.
Bra. Umgås ni utanför tvn också? Alltså gå ut och ta en middag och sådär? Ja, du och Jenny? Och...
Ja, det gör vi. Mm. Jag är ju väldigt nära vän med hennes man. Niklas. Vi är ju kompisar. Inte vet jag. Det är 30-40 år sedan vi träffades. Och jag är gudfar till Niklas son Simon exempelvis. Nicky och jag har en mycket längre relationen med Jenny. Jag hävdar ju till och med att det var jag som tussade ihop dem och att de, blev ihop rent kroppsligen på min sommarställe ute i skärgården. Men det förnekar de, men det är min åsikt. Jag vill umgås privat också.
Bidrar det med någonting till programmet tror du?
Ja.
På vilket sätt då?
Nej, att vi tycker om varandra på det sättet att det inte bara är professionellt utan vi kanske är lite rädda om varann på ett sätt som man inte är annars möjligen. Jag känner mig genuint glad över Jennys framgångar och jag tror att hon gör detsamma. Vi unnar varann att ha kul och ha det bra och sådär. Och det hade vi kanske inte gjort om vi inte hade varit nära kompisar också.
Men kände ni varandra innan också?
Nej, inte särskilt väl, utan Jenny började på TV4 och satt i receptionen och svarade i telefon. Och då såg jag henne och så gjorde hon lite barnprogram och lite debattprogram och var lite yvig och långa ben och sådär. Det var jag som föreslog att vi skulle jobba ihop eller testa. Jag testar de nya som ska börja ofta. Jag är ju äldst i gården. Mm. Jag hade jobbat i 5 år ungefär med Anna Lindmarker som parhäst i början. Och hon skulle få barn och jag kunde inte fortsätta på Nyhetsmorgon. Och då ville jag prova igen. Jag kan inte förklara det riktigt, men på något sätt hade jag sett att hon hade en jävla talang och att det fanns också, hon hade inte visat särskilt mycket humor annat än i barnprogram, men det som jag tycker är vår storhet om vi nu har någon som par, det är att vi kan blanda det djupaste allvar med fianterier. Det finns ingen konflikt däremellan att vara en så absolut seriös och ambitiös journalist som man bara kan. Och att vara en fåntratt. Det går att kombinera det. Och hon har de sidorna och jag tycker vi kompletterar bra där.
Har det varit någon gång då ni har, jag ska inte säga tramsat, men liksom en liten rolig stund och sen så direkt blivit tvungen att gå över till högsta allvar på morgonen?
Så är det ju hela tiden i vårt program och det är också idén med programmet att vi ska kasta oss mellan olika känslolägen. Mm. Vi kan exempelvis diskutera bulimi och ha 2 drabbade i studion för att därefter gå till middagstips. Mm. Så kan det vara. Mm. Och då det är en av svårigheterna med jobbet att då i minspelet, i känslan, i attityden visa respekt för båda ämnena. Ja, det är inte så jävla lätt som det ser ut.
Nej, men det är just det jag tänker, att det borde vara så mycket svårare än vad man tänker sig. Ja. Och speciellt när man sitter där, jag dricker alltid kaffe till Nyhetsmorgon innan jag ska vara till skolan. Mm. Och då tänker jag så här, fan, det här skulle vara så jävla kul, men det är nog så mycket svårare än vad man tänker sig att man själv skulle kunna göra.
Det är ett sånt jobb som inte, om man utför det riktigt, riktigt skickligt. Och är man väl förberedd, ambitiös, så ser det väldigt enkelt ut. Men man behöver förbereda sig väldigt väl för att det ska se enkelt ut. Och det är ett sånt jobb som man inte förstår hur svårt det är om ingen annan provar. Men sätter man in någon där som inte passar eller inte har tränat länge, så då förstår man att okej, det behövs en viss kunskap för att klara av det. Det är svårt. Alltså, du sitter med finansministern, kanske har lagt en budget. Ja, du pratar med den. Sen kommer en författare som har släppt en bok, kanske en Nobelprisvinnare. Då ska du prata med den. Och så kommer det någon som just har fått en dödlig diagnos, kanske. Då ska du prata med den. Och så är det någon som skrapar triss och vinner 3 miljoner. Och så har du 2 gäster plötsligt som är så livrädda som kräks innan. Då ska du ta hand om dem. Så det spretar åt alla håll. Och det är inte jättelätt att hitta bra programledare för det här. Det finns många, många som är duktiga på politik. Det finns många, många som är duktiga på sport. Det finns många, många som är duktiga på nöje. Men det finns inte så många som klarar av allt.
Hur tillskansar du dig själv information då? För du måste ju vara, eller jag antar att du är väldigt allmänbildad.
Det går inte att undvika att bli det om man har varit journalist så länge. Jag läser ju väldigt många tidningar och böcker och följer med i debatter. Det är inga mirakelmediciner, utan det är att hänga med.
Om jag skulle kasta upp ett ämne här, då skulle du kunna plocka ner det, tror du?
Jag kan nog prata om vilka ämnen som helst. Jag kan hitta en form att prata för det. Är det någonting som jag inte har en susning av om, så då kanske jag associerar och säger det är annat ämne som jag inte har susning om, och så klarar jag av och prata om det. Annars skulle man inte kunna vara programledare i ett sånt program om man inte grejer det.
Det är lite som politiker då. De brukar ju också kanske prata runt ämnen.
Det finns likheter. The next stop's where I get off.
Är det någon slags jargong på TV4? Jag har jobbat själv krog i många år och det är ju en extrem jargong där. Finns det någon liknande i TV-yrket?
Nej, det tycker jag väl inte. Det kan finnas en ton av, eller vi kan förefalla cyniska utifrån om man skulle titta på oss och höra hur när vi ratar nyheter. Som för en del kanske är oerhört starka. Men vi ser ju omedelbart om det är en nyhet som man kan göra någonting av. Och då kan det säkert uppfattas kanske som en jargong om vi tycker att även traumatiska och dramatiska händelser inte duger. Men det är snarare en yrkesprocess. Jag upplevde mycket, mycket, mycket mer jargong på Expressen när jag var där, eller också Dagens Nyheter när jag var där, än vad jag gör på TV4. Men nu är jag inte där så mycket på dagtid, utan jag kommer tidigt på morgonen, jag sänder programmet, är med på något möte, sen går jag hem. Så jag är inte kanske den som är främsta bedömaren av jargong. Nej. Tillgången på TV4.
Men kan det ändå hända att du testar, om det är någon ny medarbetare, kan du testa personen på något sätt, om den pallar trycket?
Ja, fast det vet jag inte om det är en jargong.
Nej, kanske inte.
Jag har hört, eller jag har fått det tillsagt till mig att jag kan vara tuff som fan på jobbet. Och det vet jag att jag kan, men det är jag inte bara mot nybörjare. Och det är ingen plantskola TV4, det är på riktigt. Och det är otroligt krävande att sitta i rutan och du vet, vi säger hej och välkommen till en gäst. Och så säger jag, du är ju nu generaldirektör på det här verket. Nej, det är jag inte, säger gästen. Mm. Researchen har varit fel. Det underlag vi har fått har varit fel. Jag blir galen. Jag blir galen. Det är deras förbannade uppgift att ha det där rätt. Och börjar man en sån intervju, då kan man lika gärna på det sättet kan man lika gärna skita i ämnet och gästen, för man hämtar aldrig hem det. Nej. Och det är vi som sitter där. Så att, ibland så skäller jag ut någon eller är sträng. Skäller vet jag inte om jag gör det, men jag kan vara sträng och jag kan bli jädigt sur om någon inte sköter sitt jobb.
Kan det ha varit ett sånt tillfälle då ni pratade om någon cyklon, tror jag? Fitto?
Nej. Nej, men det var ju Jennys fel.
Men var det hon som sa fel då? Det stod inte fel i manus.
Nej, vi hade så här i historien, och jag skriver också om den här historien i min senaste bok som jag släppte i höstas där. Nej, men när jag kommer där tidigt på morgonen, så har Madeleine Westin, som är meteorolog, de har förberett, det ligger en liten lapp där att idag är det här de intressanta grejerna som vi ska prata om. Och då, jag ser direkt då att det finns en tyfon som heter Fittov. Och då säger jag omedelbart, och Jenny är ju med, hon sitter ju där va, fast hon håller på med annat va, hon smsar och spelar smurfspel och hon har tusen saker. Så att jag uppfattar att vi alla tre är överens, vi säger det, vi kan inte ta det. Finns det inget annat vi kan snacka? Jo, det fanns något litet oväder i Västindien och då tar vi det istället va. Men Jenny tar med gamla manusen in, där Fittov står då. Och hon har ju glömt bort det där, eller inte hört. Så när vi sitter 7:15 och vädermadde kommer in och börjar prata om annat, Och Jenny går då ner, för vi kan se ut bilden, alltså den bild som tittarna ser, den ser vi i en monitor. Och när Madde ligger i närbild så går Jenny ner och tittar i manus. Vad fan var det vi skulle prata om? Då ser hon det. Ja just det, här står det. Då säger hon, ja men den här typ hon är fitt av. Och då säger jag, nej, säger jag. Och det där är ett dubbelt nej. Dels är det, jävla idiot, vi skulle ju inte prata om det, va? Nu var du inte uppmärksam nu igen. Och det här kommer spricka. Jag visste det, va? Och det gjorde det ju. Och det är en mardröm. Det var 3,5 minut kvar. Och vi fick inte fram ett vettigt ord. Och tårarna rann. Och stackars väderman, du började också fnittra och så. Och så, nej, fy fan, så eländigt. Va?
Från Britta till tyfonen Fittov.
Nej.
Nej, det är en tyfon på gång, men vi har
lätt sig bara in. Ja.
Har du slagit slint, tänkte jag.
Vi ska prata om en orkan istället som kan... Nu gråter ju ni och skratt upp mot den.
Hemskt.
Men nu har vi en grej under uppsegling här som jag upptäckte för 10 dagar sedan ungefär, att vår nya väderkarta, när det är 3 dagar bredvid varann, det är ett läge när man pratar om helgväder till exempel, så står det torsdag, fredag, lördag. Den grafiken, då finns det en zon som ligger vid Jönköping. Det är lite olika städer som har, och där står temperatur och en liten sol. Så från Jönköping sticker Vättern upp, rakt upp. Och den där grafiken, det liknar alltså en ståkuk. Och mitt i en väderprognos fick jag syn på det och började småfnitta. Men jag sa ingenting till någon. Tänkte, det här. Men efteråt så frågade jag då meteorologen, vad fnittar du åt? Alltså visar jag, kolla här. Och de håller på att dö, för det är väldigt uppenbart. Och det, jag borde aldrig ha sagt till någon, för att dagen efter när vi skulle försöka köra prognos, alltså både Jenny och jag stod vrålstirrade på Norrland och inte tittade på Mellansverige. Sen hade vi tur någon dag, för det var dimma över Mellansverige, så då såg man inte det där. Men nu senast igen så var den där, va? Så det här, det kommer att spricka, det kommer bli en ny fit då, va? Fan. Och då hade vi en ny taktik. Jenny skrev om det här i Expressen i en krönika. För att om vi sprider ordet så kanske vi avdramatiserar det hela. Om det är någon annan som får fnitterspel på det eller så kanske vi slipper.
Ja, exakt.
Och i bästa fall så ändrar de grafiken.
Ja. Men det där är ju oförglömlig tv ju.
Ja, det blir ju det. Fast man kan inte veta det. Och det är ingenting som... Det går inte att söka upp en sån där spricka. Utan den kommer när den kommer. Och det känns väldigt oproffsigt under tiden. Vad fan håller vi på med? Vi är vuxna människor, vi är välutbildade.
Ja, fast samtidigt så det gör ju mänskliga liksom.
Alltså... Jo. Men du ska sitta där själv och få totalt fnitterspel. Alltså.
Jo, men det är ju härligare att man skrattar åt det än att man liksom går och åmar sig över det en vecka. Liksom.
Ja, det utbryter ingen ångest. Det gör det inte, men det är lite oproffsigt att sitta i 3,5 minut. Och inte kunna bryta det. The next stop's where I get
off. Om du själv skulle få beskriva vem Seffo Törnqvist är, hur skulle du beskriva dig själv då?
Ja, det beror på vilken aspekt. Vill du ha det utseendemässigt eller karaktärsmässigt eller historiken eller...
Din egen bedömning?
Min egen bedömning? Ja, jag närmar mig 60 här. Jag är i hygglig god form. Jag lever ett väldigt gott liv. Är snäll. Och ambitiös.
Mm. Har du alltid varit ambitiös?
Mm.
På vilket sätt då?
Jag har alltid jobbat hårt och av någon sorts respekt både för mig själv och omgivningen eller det jag har haft med att göra, så tycker man, eller har jag alltid tyckt att jag ska göra bra ifrån mig. Och det kanske har varit viktigt att göra bra ifrån sig av andra skäl också, men jag har inte känt någon press på mig så. Men jag har varit ganska duktig. Jag var bra i plugget och har ju gjort bra karriär hela tiden och skrivit massa böcker och varit rätt lyckosam yrkesmässigt. Och det är ingen särskild extrem talang, utan det är hårt arbete.
Har du alltid vetat var du velat komma någonstans?
Nej, det var en slump exempelvis som gjorde att jag blev journalist. Jag var gymnastiklärare i ett tidigare liv. Det var min första examen, var på GH, och tyckte att det var fantastiskt, men jag drabbades av reumatiska besvär och insåg att jag inte skulle kunna klara av att jobba som det. Och hade då egentligen nog tänkt bli läkare. Jag hade ju redan pluggat anatomin och fysiologin och sånt där. Och alla mina manliga släktingar på mammas sida, alla mina kusiner och morbröder och så här, de var läkare, så det var ganska naturligt att bli det. Men så var det min bästa kompis då, Lennart Ekdahl, som var.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Journalist, och fortfarande är en av Sveriges bästa journalister. Han sa det, du borde bli journalist som du tänker och agerar och är så intresserad som du är av samhällsfrågor. Jag hade aldrig haft det i tanken. Jag skickade iväg egentligen en ansökan och jag gick på de här intervjuerna som det var på den tiden. Och sen drog jag iväg till England, ställde om posten till mina föräldrar, och vid något tillfälle när jag ringde hem, det var inte mobiler då på den tiden, när jag ringde hem så säger mamma det att det har kommit ett svar här från journalistskolan. Ja, öppna det, och så gjorde hon det. Du har kommit in. Ja, tackar jag då, sa jag. Och bara dagen efter så kom svaret från Karolinska. Jag hade kommit in där också. Så hade mamma öppnat det kuvertet först, så hade jag sagt, ja men tackar jag då. Så då hade jag blivit läkare istället.
Kan du ångra dig idag på något sätt?
Inte ett dugg. Nej. Inte en tänkbar patient ångrar sig heller. Jag hade nog varit rätt oduglig som läkare, tror jag.
Hur tog du vidare från journalistskolan då?
Jag tyckte att utbildningen på journalistskolan var mycket bättre än GH. Även om GH hade oändligt mycket högre status på den tiden, så var det en hyggligt oduglig skola om det gällde att man skulle bli lärare. Och det gjorde det ju. Man blev duktig idrottstränare. Och en del annat blev man duktig på. Men särskilt bra lärare blev man inte av utbildningen på den tiden jag gick på GH. Medan jag tycker att journalistskolan förberedde en för yrket på ett sätt. Dessutom så pågick en diskussion hela tiden om varför. Varför är man journalist? Varför berättar man den här historien? och hur ska man berätta på bästa sätt. Och det hinner man, den diskussionen hinner man nästan inte ta sen när man kommer ut i det verkliga yrkeslivet. Och jag tycker att de som har gått journalistskola, de har den där frågeställningen med sig på ett annat sätt än om man inte har det. Så jag tycker nog att de är lite bättre. Och det är väl kanske då de som har tagit sig fram mest.
Finns det något driv där kanske på något annat sätt?
Förståelse för yrket. Man ägnar ju, när man pluggar journalistik, så ägnar man ju hela dygnen åt att tänka på yrket. Och det är klart att man bör då tillskansa sig lite mer både frågor och svar som hjälper en i karriären. Det är inget alldeles enkelt yrke. Och hela branschen som är under förvandling. Det behövs just nu att värna de journalistiska värdena. Och det är inte så lätt att göra det om man inte vet vilka de är och har tränat på dem och pratat med andra människor som bryr sig om dem. Jag tyckte om utbildningen där.
Tyckte du om att plugga också? Alltså, du var ju ambitiös, men tyckte du om att sitta i skolan och läsa?
Nej, det har jag egentligen alltid haft lite svårt för, att sitta på ärslet och bara lyssna. Och nu är det helt otänkbart. Alltså, det är nästan en mardröm nu om jag skulle gå på någon föreläsningsserie på universitetet eller så. Däremot så har jag alltid varit förtjust i att lära mig saker. Och det var ytterligare en dimension i Let's Dance. Att få möjligheten att lära mig något helt nytt. Nämligen att dansa. Nämligen olika danser. Ja, det var fantastiskt att göra en sån resa igen. Från noll till att hyggligt lära sig något, kunna något, behärska någonting. Och det har alltid roat mig. Så jag brukar gå in för saker, eller så skiter jag i dem helt och hållet.
Tycker du om det praktiska mer än teoretiska egentligen?
Nej, det vet jag tusan. Jag har aldrig vägt dem mot varandra. Kombinationen är ju inte så dum. Men om jag tar golf till exempel. Jag tar ju aldrig en golflektion. Så då är det praktiskt. Jag vill ut och spela hela tiden. Jag vet inte vad jag gör. Men jag tycker det är kul att göra det. Nej, svårt. The next stop's where I get off.
Har någon dold talang?
Jag spelar lite gitarr och sånt där.
Du har väldigt många bilder på musiker och instrument här i din lägenhet.
Ja, jag har ett och annat instrument också.
Mm. Spelar du mycket?
Nej, tyvärr så spelar jag inte lika mycket som jag skulle vilja och som jag en gång gjorde. Jag var med i ett korpband. Vi spelade inte särskilt mycket, men vi spelade på fester och hade jävligt kul. Alltså. Men sen dog vår basist och det var han som kunde sätta ihop med sånganläggningen och sånt där. Och det var ingen annan som brydde sig om att göra det. Och sen blev det någon sorts av vördnad inför honom. Så la vi ner istället. Mm. Men jag hoppar in ibland. I olika sammanhang hoppar in. Och så river av någon solo och här och där.
Okej.
Okay. Det är jävligt kul. Alltså.
Jag har alltid velat spela gitarr, men det är helt omöjligt. Jag kan inte. Jag har inte fallit för det, tror jag. Mm. Man kan säkert lära sig, men det är...
Mm.
Man skulle bara vilja kunna ta upp en gura och sätta sig och spela lite.
Ja, det kan jag.
Kul.
Mm, det är kul.
Jag vet även att du har en talang för mat och dryck och cigarrer, tobak och sånt.
Mm. Om det nu är en talang. Vet jag inte.
Man måste väl ha någon talang för att kunna känna vad som är gott och äckligt. Och...
Ja, eller så har man talang för livet.
Mm.
Och jag vet inte vad det är heller, men jag har en insikt i varje fall om att livet tar slut. Och det är att det är lika bra att leva livet så länge det varar. Och det förvånar mig när jag tittar på mänskligheten att den insikten verkar vara så smärtsam. Så att vi står inte ut med den och därför skjuter vi upp på en massa saker. Och det är ganska snåla mot oss själva. Och säger att det där kan jag göra sen, jag äter någon jävla äcklig mat här, eller jag kör någon ful bil eller något sånt där. Och jag förstår inte det. Det är det enda vi vet om våra liv, det är att de kommer ta slut. Inget annat vet vi, vad som helst kan hända imorgon och så. Och det har fått mig såklart att försöka ta vara på livet. Och jag har då några teser som hjälper mig med det. Och en tes är att insikt förändrar varje upplevelse. Alltså kunskap. Jag skaffar mig insikt och kunskap om vad det nu än är. Här framför mig har jag en pipa. Jag kan väldigt mycket om piper. Det gör att pipupplevelsen blir större än om jag inte hade vetat. Och då lär man sig mycket på vägen. Och jag har ju i 30, vad det nu är, årstiden och sådär jobbat professionellt med sprit. Och det började med att jag skulle ner och göra en dokumentär med Tore Wretman som var den tidens stora krögare. Han hade flyttat till Frankrike och vi skulle åka till konjakdistriktet och käka gåslever och sånt där. Och när jag skulle då ambitiöst göra research om det så fann jag ingen referenslitteratur. Det var ingen som hade skrivit något om det. Och då fattade jag beslutet, då gör jag väl det själv. Och sen den dagen så har jag ägnat halva yrkeslivet nästan åt sprit. Och sen märkte jag ju att då måste jag lära mig om cigarrer också, för det hör ihop. Mm. Så gjorde jag det. Och så började jag hålla föredrag om det med att skriva böcker om det. Och, sen, och mat är en naturlig njutning. Ja, så jag har gjort någon kokbok med Leif Mannerström och har egna recept i olika andra böcker. Jo, men det är väl... Är det talang? Jag vet inte. Ja, jag vet det är livet.
Jag har jobbat i bar många år och jag kan ju så här känna lite att man har kanske inte talang men någon fallenhet för att veta vilka smaker som går ihop exempelvis.
Mm.
Och kanske att man kan ha en, även om jag inte tycker om cigarrer, men man kan ha en god cigarr med någon ton och någonting till en härlig rom exempelvis.
Mm. Fast man lär sig ju mönstret. Man vet att sött kan möta sött. Mm. Eller också kan man clasha, va? Sött och surt och sådär. Så att det finns ju ett system i det där som man lär sig. Ett enkelt system är också var växer råvarorna. Ja, rom som du nämnde, ja, det, ja, Västindien odlar socker, ja, det gör de med tobak också. Ja, det borde funka.
Mm.
Så det finns små sådana där regler som man kan hålla sig till. Och sen handlar det lite grann om träning naturligtvis, men också självförtroende. Att inte jamsa med om någon säger att det här är jävligt gott. Så tycker man inte det. Många som säger gott förväxlar det med att det är dyrt.
Mm.
Till exempel en exklusiv råvara eller sånt där. Eller att det är någon känd kock som har gjort det eller så. Men är det inte gott så är det inte gott.
Nej. Tycker du om vin generellt sett mycket också?
Ja, det gör jag. Oh, ja.
Vad för vin är det då? Är det franskt eller är det?
Om jag under tortyr tvingas nämna ett land, ja, då blir det Frankrike. Jag är ju preses i Svenska Spritakademin och jag har ju hållit på med det här i så många, många, många år. Så jag får ju möjlighet att besöka vingårdar eller provsmaka på sånt som jag naturligtvis inte har råd att köpa själv. Jag har ju druckit vin för hundratusentals kronor och sånt där. Och en del av dem är ju bara dyra därför att det bara finns en flaska kvar. Alltså tillgång och efterfrågan bestämmer pris. Men en del är ju svindyra av andra skäl. Alltså man har druckit några Romani Conti eller Latache eller något sånt där. Så det är ju satans gott naturligtvis. Mm. Och de är ju franska. Det är klart du kan hitta Cabernet från USA och Australien och Sydafrika också som är jävligt goda. Men det är svårt, alltså, det är svårt att säga favoriter. Jag kan inte göra det. Om du frågar mig, jag jobbar ju då hela dagarna med sprit och också, om du säger vilken är favoritwhiskyn. Det går inte att svara på det om jag inte får förutsättningarna. Är det före golfen eller efter golfen? Mm. Eller före middagen eller efter middagen? Är vi tre? Eller sitter jag och skriver? Alltså får jag några följdmeningar, då kan jag säga en favorit. Men annars kan jag inte det. Så att när det gäller vin exempelvis. Alltså ett vanligt bonrödtjut kan ju vara bäst i något sammanhang. Och framförallt på platsen där man just är. Jag kom strax efter nyår så åkte jag och min hustru ner till Sydafrika. Och vi var på några vingårdar. Vi var på Röstenfrede och Örniels och Peter Falke och Lawrence Dale och lite sånt där. Och man sitter där med vinmakaren med druvorna i örat praktiskt taget. Och man diskuterar vinet och hör hur vinmakaren har tänkt. Och så. Då är det ju världsklass på plats där.
Mm.
Det kan ju till och med vara så att när du spelar golf på Irland och dricker en paddy och så gör du en igel, firar med en klunk, då smakar det jävligt gott. Va? Mm. Och så köper man med en flaska hem och så undrar man vad höll jag på med.
Mm.
Därför att det lokala, dofterna och sammanhanget spelar så stor roll för upplevelsen. Det är ju inte väldigt gott att ta med sig en snaps än O.P. Andersson till Västindien.
Nej.
Det smakar inte lika gott i Västindien.
Nej, absolut.
Så det är mycket som avgör vad som är gott och vad som är favoriter.
Ja, det där kan jag verkligen relatera till.
Mm.
Och även att man kan dricka något gott vin ute, så får man vinets namn eller artikelnummer, så köper man hem det, så blir det inte lika gott.
Nej, för när du var ute så kanske du pratade med någon jävligt trevlig person. Som spelar roll för smaken av vin.
Mm, exakt. Du har med mig en liten present till dig. The next stop's where I get off.
Varför vill du snacka med mig då?
För att jag tycker du verkar väldigt... Du verkar väldigt intressant. Det känns ibland som att när man kollar på Nyhetsmorgon att det finns mer än det man ser.
Mm, jo, det är klart.
Och så kanske det är med de flesta man ser i media.
Mm.
Men som min flickvän sa när jag skulle träffa dig, så sa hon: Steffo verkar som en skön gubbe. Och du känns verkligen, och nu låter det som att jag slickar över här, det är inte det jag menar, utan du känns väldigt sympatisk.
Det var snällt sagt.
Mm.
Upp med presenten. Det här ser lite kul ut.
Som jag nämnde så jag arbetar i krog, och då får man ibland lite tester. Jag själv är ingen jättestor fan av whisky.
Mm.
Så jag har haft dem här hemma, och då tänkte jag att i och med att jag vet att du är intresserad, så kanske det är till bättre användning.
Ja, kul, för det är både rye och bourbon här. Alltså vi får ju ibland känslan av att det bara är här i Sverige som intresset för sprit exploderar, men det är det ju inte. Ta de här då som har amerikansk härkomst en del. När jag börjar intressera mig så jag åker till New York helst varje år. Och så blir det ju inte, men helst varje år, för jag tycker att det är en fantastisk stad och man känner sig uppdaterad. Man blir lite klokare i New York. Då har jag en speciell spritbutik där. De är jävligt kunniga.
Mm.
Och så går jag alltid in där och tittar vad som är nytt och pratar med dem. Och så. Och första åren så var det en hylla bara med bourbon. Och vi kan kalla det, för att folk ska ha en aning, kanske en billig hylla, va? En sån här billig IKEA-grunka. Nu är det 5.
Mm.
Så det har exploderat där med små destillerier, och de hittar på roliga saker. Vilket gör att det är omöjligt att hålla koll på allting, men det är jävligt roligt. Va?
Mm.
Och folks intresse, och folk, man höjer sin lägsta nivå på det man dricker. Det är en av stora, tycker jag, intressanta utvecklingarna just nu i Sverige, det är på ölsidan.
Mm, ja, verkligen.
Med alla mikrobryggerier. Och de i sig tillverkar öl som berikar livet. Men de har också tvingat de stora producenterna att skärpa sig.
Mm.
Så även stora producenter gör mycket bättre öl nu.
Mm.
Och ibland små batchar också. Tack! Det var väldigt, väldigt, du ska få en present av mig innan du går sen.
Jag har ytterligare en present. Och detta är på grund av att jag inte röker. Jag tycker inte om tobak, helt enkelt.
Mm.
Men här är den. Och jag tänkte att den kunde vara lite bättre för dig också. Det är en cigarr. Jag vet inte exakt vilket märke det är, men det kanske du kan utläsa det.
Ja, okay. Dels ska jag plocka bort lilla pappret runt, och så ska jag kolla en glasögon. Och det är, jag har inte mina bästa glasögon på mig, så jag ser faktiskt inte vad det är. Den är torr.
Ja, är den för torr?
Om man hanterar den varsamt i en humidor, får tillbaka fukten. Det är först om täckbladet, alltså det yttersta bladet, har spruckit som man ska kasta cigarren.
Mm, okay.
Annars kan man återfukta den. Och jag har 6 humidorer här hemma som jag kan välja mellan. Med lite olika. Och, alltså, målet är 70-71% luftfuktighet. Alltså, man i sin humidor så simulerar man klimatet på Kuba, helt enkelt.
Mm, okay.
Vad man är ute efter.
Okay. Så där har de inga humidorer på Kuba?
Nej, det behövs inte.
Okay.
Behövs inte.
Jag har hört att den ska vara god, men jag tror att jag har svårt att bedöma det.
Ja, den är god. Den är också mörk. Och då tror folk att den är stark, men det är tvärtom. Den är söt. Då är den så kallad sungrown. Alltså man har låtit solen exponera mot täckbladet.
Okay.
Och tobaksbladet. Och om man vill ha en ljus, då spänner man väv över så att solen... De växer upp i skugga då istället, va? Så att solen inte når.
Okay.
Då blir de ljusare. Och det är en del länder, i USA vill man ha ljusare, i Spanien vill man ha mörkare och sådär. Och folk tror då att det är mörk cigarr, och fy fan, det måste vara riktigt stark. Men så är det inte, det är bara, den är sötare bara. Den här är bra.
Brukar du liksom dricka någonting till när du tar en cigarr?
Mm.
Vad dricker du då?
Nej, nästan alltid. Ja, det beror på vad det är för cigarr. Men Det finns ju några typer av drycker som passar bättre än andra. Rom som du nämnde är en. Det finns väldigt bra romer till cigarrer. Konjak är en annan. Whisky är inte riktigt lika lätt att kombinera, men det går. Du kan inte ta en rökig, en Isla whisky, Lagavulin eller Lafroig eller Ardbeg eller något sånt. Det är inte så bra. Utan du får ta bäst är, tycker jag nog, nästan en sherryfat lagrad Speyside och få den sötman ur den. Kan gifta sig väldigt bra med cigarrer.
Det måste vara kul att kunna sånt här.
Det är ju gott framförallt.
Ja, absolut, men jag kan också tänka mig att man kanske kan ta en liten kupa bara för att liksom komplettera smakerna.
Ja, men jag krökar ju inte.
Nej, exakt.
Det gjorde jag förr. Alltså gymnasietiden och några år när vi festade så kröka på ordentligt, men jag kan inte påminna när jag var berusad senast. Jag dricker sprit kanske 3-4 gånger i veckan, men det är några 40 centiliter liksom. Det är bara smaken. Det finns ett väldigt trevligt citat. August Strindberg skrev i förordet till Inferno: var livet ändå ljuvligt när det lindriga ruset drar sin töckenslöja över tillvarons elände. Och det tycker jag är fint sagt. Och då är nyckelordet naturligtvis lindriga. Och det är ju kul om man känner precis när ruset börjar komma. När det blir lite ljusare, blir lite fnittrigare och så. Men det räcker ju. Och det är patetiskt, tycker jag, att se berusade människor i min ålder. Jag står inte ut med det. Jag orkar inte umgås med folk som är packade om man sitter på en middag eller något sånt. Det går inte.
Det är väl en mognadsfråga. Jag hoppas, men det kanske inte är det, för att det finns ju fortfarande män och kvinnor i sexårsåldern som blir väldigt, väldigt berusade.
Ja, det gör det. Men ja. Det gör det onekligen. Men de lider ju inte lika mycket av att umgås med sig själva eller likasinnade. Nej, men det är ju patetiskt när folk inte är skärpta i huvudet och de upprepar och de blir fåntrattar, va? Jag har inte tid med det. Jag har inte. Så de går bort till, men jag vet inte det. De flesta som kommer fram och pratar är ju inte så, utan det är ju vettiga och trevliga människor och så. Nu är jag ju inte ute sent på kvällarna i miljöer som jag normalt inte vistas i, så det kanske räddar läget. Jag vet inte.
Men är det mest positivt eller negativt att vara offentlig som du är?
Det är avgjort mest positivt, är det. Jag kan ibland vara besvärad av uppmärksamheten. Folk vänder ju på huvudet och det ska ta selfies och sådär. Min hustru som är övertiftad nu i 6 år, så är det en relativt ny relation. Och i början när hon gick på stan så, hur står du ut med det här? Alla tittar ju alla. Men jag tycker inte det är så märkvärdigt. Mot också vad snälla människor är. De säger snälla saker och de kommer ihåg vad jag har gjort och de bryr sig, och ibland har jag fördelar. Jag får väldigt ofta bord på krogen och jag får en massa fördelar, såklart. Hade det inte varit så, hade obehaget väckt över, då hade jag ju bytt jobb. Jag hade ju varit idiot om jag stannade kvar. Så viktigt är det ju inte att vara journalist eller sitta i tv om jag skulle lida av det.
Men känner du att det är någon liksom boost för dig när folk kommer fram, eller domnar det av med tiden?
Nej, jag har ju fått en ny. I och med Let's Dance så hände ju någonting med barn till exempel. Jag blev stoppad på gatan av dagisklasser som har sett Let's Dance. Så att mycket unga människor. Och det där kommer ju naturligtvis fejda bort nu när det är en ny säsong. Men det har jag aldrig varit med om tidigare. Nej, det är ingen... Det är ingen skillnad, det har varit så här i många, många år, utöver då det där.
Men tänker du ibland liksom att om jag gör detta så innebär kanske det här i pressen? Alltså, ser du det som ett konsekvenstänkande på något sätt?
Jag är ju rätt aktiv på sociala medier, Twitter och Instagram och sånt där. Jag är väldigt noga med att ljuga då och då. Så att ingen ska vara säker på om det är sant eller om det är falskt. Och ibland är det allvar, ibland är det skämt och sådär. Just därför att jag vet att pressen följer och de gör stories. Så jag skulle kunna plantera vad jag ville. Men eftersom jag ljuger ibland och larvar mig så kan de aldrig lita på. Och då ringer de. De måste ju ringa och kolla. Och då kan jag välja själv om jag vill prata med dem eller inte.
Mm,
och det har ju påverkat mitt beteende. Om det var sånt du menade. Ja, jag skulle ju till exempel aldrig vilja vara berusad bland folk på stan eller bete mig oförskämt på krogen eller något sånt där. Men det skulle jag inte vilja göra ändå.
Nej, exakt.
men jag gör inte det.
Men vad kan du skriva då på Twitter som är en liten luring då? Om du bara ger ett exempel.
Men det vill jag ju inte berätta.
Men någonting som
jag kan säga att merparten av det jag skriver är överdrivet eller bluff. Nej, men jag kan ju skriva att nu har jag låten som spelas på radio nu, den skrev jag för 3 år sedan.
Och så får de att jobba på redaktionen.
Och så är det Tom Waits. Det var ett dåligt exempel för jag har aldrig skrivit så. Men jag tycker det är viktigt att inte sköta sig.
Det är ju väldigt kul ändå. Det är väldigt roligt. Ja, då skulle man kunna skriva att jag ska med på spåret nästa vecka.
Ja, skulle jag kunna skriva. Nu kommer min hustru hem nu.
Ja.
Kan det vara kanske? Ja, jag skulle kunna skriva så.
Ja.
Eller att jag vet vilka frågor som kommer ikväll. Ja,
exakt.
Då vet jag inte. Vi ska se. Karo? Tja.
Hej.
Nej, Sally har inte varit ute. Däremot så låste jag in Sally i sovrummet så att den inte skulle skälla om det kom någon. Du till exempel. Sally är min hund.
Ja,
Karo är min hustru.
Ja. Hej Karo. Trevligt. The next stop's where I get off. Stämmer det att du brukar vara nere på Rivieran heller?
Ja, jag har en lägenhet på Rivieran i en liten stad som heter Villefranche som ligger mellan Cannes och Monte Carlo. Alltså, det finns något som heter Gyllene Triangeln som är Cap Ferrat, Beaulieu och Villefranche. En liten, otroligt vacker stad med en hamn och
mysigt.
Ja, fantastiskt bra. Och inom hyggligt räckhåll, om vi tar ett tidig flight ner där, då kan man sitta redan vid 11-tiden med en cigarr på balkongen och kolla på båtarna.
Mm, vad härligt. Har ni haft det länge eller är det nytt?
Nej, inte länge. Det kan vara 7-8 år kanske.
Hur mycket betyder det för dig att du har liksom det att åka till?
Vi är inte där så mycket. Vi är kanske där ett par långhelger om året bara. Men det är en förberedelse på äldre dagar när vi inte jobbar så stenhårt. Karo, min hustru, som är chefsjurist på Nordea, jobbar minst lika hårt som jag gör.
Mm.
Och nu går hon på parkettgolvet så knarrar också. Men hon är också några år yngre än vad jag vill hålla. Hon har jävligt kul på jobbet också. Så hon vill hålla på ett tag till och då gör jag det också. Men när vi inte gör det längre, då kan vi ju naturligtvis tänka oss att tillbringa några månader om året på Rivieran exempelvis. Så vi köpte det där för att se om det där var en trevlig trakt.
Mm.
Och det är det ju. Mm. Jag är ju rätt usel på franska, men Karo pratar ju snudd på flytande. Och vi älskar ju kulturen och maten och promenaderna. Vår morgonpromenad, vet du, då klyver vi så att säga halvön Cap Ferrat. Då går vi förbi Villa Nelcott som Keith Richards hyrde.
Ah,
där de spelar in Exile on Main Street, kanske deras allra bästa rockplatta. Han hade flytt någon skattemål och knarkmål och sånt där, så spelar de in den. Det finns många dokumentärer där. Och jag blir glad varje gång vi passerar det, så klappar jag på skylten och jag kör lite luftgitarr och så. Och blir på gott humör.
Gud vad härligt det låter.
Ja.
Ska du åka dit nu när det snöar i Stockholm? Det är ju...
Ja, vi ska dit lite senare i vår. Nu känns det som att jag tar ett uppdrag här i vår och det är att försöka lotsa Jenny riktigt långt till Let's Dance. Men jag har en konflikt där i och för sig, för att min gamla partner Sissi, hon dansar med Stenmark.
Mm.
Och hon behöver ju också coaching. Va? Så jag har Jag har Sissi och så har Jenny där. Som är, jag ser gärna dem i final. Då får jag hänga i, va?
Du vill hålla tummarna då?
Och får hålla tummarna. Och det, nej, det hindrar inte att vi åker. Vi ska ner någon gång här i mars-april. Mm.
Skönt.
Ja.
Lugnar ner sig lite då rent arbetsmässigt för dig också?
Nej, det gör det inte. Det är därför jag måste styra det där själv. Om jag ville så skulle jag kunna jobba hela tiden. Alltså, du vet, efterfrågan på föredrag och den där delen är enorm. Det är några förfrågningar om dagen är det. Och sen skriver jag alltid på någon bok. Jag sitter i lite styrelser och jobbar hårt. Så att jag har bestämt mig för att jag jobbar lika hårt längre. Och det måste jag fatta det beslutet själv. Annars så håller det bara på. Och nu ska jag ta det lite lugnare hade jag tänkt. Mm. Jag har visserligen sagt nu 15 år, men nu, jag tror det är dags nu.
Ja, vi får väl se. Hoppas det är lite mer i alla fall.
Mm.
Är det någonting som du skulle vilja göra mer utav, Stefan?
Äta. Mm. Om jag inte hade fallenhet för att blixtsnabbt bli fet. Alltså. Ekdal som jag pratade om tidigare, Lennart, han kan ju fan äta 18 kanelbullar och det syns inte på honom. Och jag kan titta lite på en wrapsemla och gå upp i vikt. Alltså. Så jag skulle vilja äta mer.
Mm.
Men nu får jag äta rätt bra, för jag tränar. Jag är hyggligt, va?
Mm.
Men jag skulle vilja kunna äta mer.
Mm.
Sen gör jag, jag har manövrerat mig till en position i livet där jag gör ungefär det jag vill. Jag tar inga jobb som jag inte vill göra och har den båt jag vill, har den bil jag vill ha, jag kan göra de resor jag vill och så där.
Mm.
Jag läser de böcker jag vill, så jag har inte mycket att klaga på egentligen.
Det känns skönt att höra på något sätt. Det känns ibland som att man själv är väldigt vilsen.
Livet blir enklare när du blir äldre.
Mm. Jag hoppas det. Vi får se. Jag har det för sig ganska bra ändå, så jag ska inte klaga.
Mm.
Steffo, tack så jättemycket för att du tog dig tiden till mig.
Mm, tack själv. Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.